Jag bodde hemma och jag hade lagret på mitt flickrum. Hade 0 kronor i lön, hade 0 kronor på kontot. För jag hade precis tagit studenten och pluggat lite på Uppsala universitet. Så det var ju verkligen att vrida och vända på det som fanns.
Maya Delores är 4 år efter starten på väg mot 100 miljoner kronor i omsättning utan något externt kapital. Grundaren Madeleine Törnblom har en tydlig vision om hur moderna ridkläder ska se ut och fungera, parat med en stark vilja att genomföra sin vision. Madeleine Törnblom är CEO och grundare av Maya Delores. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är nog kanske en av de som har imponerat mest på mig senaste året.
Det var ju kul att höra. Det är inte dåliga gäster du har haft.
Nej, men de flesta tror jag ändå har hört talas om dig, Maya Delores. Du har ju drivit upp ett brand med ridkläder.
Mm.
Bara på några år. Och vad kommer du takta i år, tror du, ungefär? Omsättningsmässigt.
Vi taktar i år på vårt tredje försäljningsår mot 100 miljoner i omsättning.
Men hur är det ens möjligt?
Ja, det ligger några timmar bakom det och mycket hårt jobb. Men ja, det ser ut som att vi kommer landa någonstans runt där i år.
Ja, men vad ska jag säga? Vi ska inte hålla på och tjata om din ålder. Sådär, men det här är egentligen ditt tredje bolag du driver.
Ja, man kan väl säga det. Så, men de andra två var mest försök i någon slags frustration om att jag ville göra någonting eget som jag bara hittade på. Vad skulle jag kunna göra med de medel som jag har? Så det ena var ju då en liten foderbutik och det andra var då dekaler. Men inget av dem flög direkt.
Men du kanske lärde dig en massa saker.
Ja, men det gjorde jag absolut. Och framförallt där på dekalföretaget, då gjorde jag hela e-handelsbiten även där. Så det var faktiskt första gången jag försökte knacka ihop min egen hemsida. Och Maya Delores blev då den andra gången jag försökte. Så att jag lärde mig jättemycket kring e-handel och verktyg runt det. Även på det företaget.
Men du är ingen kodtjej så här, som
nej,
har suttit och kodat
inte.
Hela din uppväxt och på. Nej.
Nej, alltså jag var en typisk sån här tjej som jag hade någon blogg och där var det ju någon liten kodsnutt som skulle till för att få det att se bra ut. Alltid liksom löst saker för hur jag har liksom sett att jag vill att det ska se ut. Men jag är ingen kodtjej. Så att jag fick ihop en egen WooCommerce WordPress-sida menar mest på att vem som helst kan klara av att göra det.
Men du, vad har varit det absolut roligaste med att skapa ett eget varumärke?
Det är svårt, för det här är egentligen min stora dröm från att jag var liten. Jag har liksom alltid hållit på med hästar och det har alltid varit min stora passion i livet. Och sen då att få driva ett eget varumärke som gör kläder till ryttare världen över, det är min dröm.
Mm, men när man läser om det här, att man läser om det ni gör, ni har ridkläder då som är som vanliga träningskläder. Jag har inte ridit någonting i mina dagar, men vad jag har förstått så ganska gammaldags kläder normalt sett man rider i, eller?
Ja, alltså som det har sett ut traditionellt, och det var väl också där någonstans affärsidén liksom började gro när jag red själv mycket, att kläderna inte riktigt är helt optimerade för sporten.
Jaha, men det är ju ändå en väldigt stor, det är ju en jättestor sport i Sverige.
Ja, eller? Absolut, och hela världen är en väldigt stor sport. Så att man red i väldigt liksom tjocka, ostretchiga material som inte alls var anpassade efter den sport det faktiskt är. Så där började det väl gro i mig hur man skulle kunna göra det här bättre. Och sen det jag gjorde och det vi fortfarande gör, det är att jag tog gymkläder, optimerade dem för ridsporten och sen satte in dem i ridsporten.
Men när man hör om det här så känns det ju att det är ju en sån självklar grej. Varför har ingen gjort det tidigare?
Jag vet inte. Jag ställer mig lika frågande som du. Men det har ju märkt tydligt nu när vi har lanserat våra produkter och kört i några år, att det har ju varit efterlängtat. Jag tror att det är det som är en av nycklarna till varför det har gått så fort för oss. Också för att det har varit, det är en efterlängtad produkt vi har lanserat på marknaden.
Mm. Jag har ju intervjuat ganska många framgångsrika e-handlare under åren, och någonting jag har noterat är att många, de är oftast parhästar. Bara ursäkta ordet, parhästar. Men det brukar oftast vara det. Sen kanske det bara är en som är publik. Det är ju faktiskt väldigt vanligt. Har du någon sån här parhäst i hemlighet? Eller är det en egen? Du har gjort det här själv liksom.
Jag äger ju bolaget ihop med min pappa. 50-50. Och startade då också med, ja, tillsammans med honom. Men det är jag som har jobbat i bolaget.
Han är inte operativ överhuvudtaget.
Nu är han det, för nu håller vi på med ett lite större bygge där vi ska bygga en större lagerlokal, och där är lite mer hans expertis eftersom att han har drivit byggföretag innan. Men så jag har fått mycket stöttning från min familj, och utan dem hade inte det här varit möjligt heller. Så att jag är absolut jättetacksam mot dem och all den tid och engagemang som de har lagt i det här. Men jag har ingen parhäst i form av att någon har jobbat bredvid mig under hela tiden. Utan min familj har funnits med. Min syster jobbar väldigt mycket. Nu jobbar hon heltid hos mig. Men jag startade allting och liksom ritade ut hur varumärket skulle se ut på egen hand.
Du har till och med gjort loggan.
Ja, jag har gjort loggan, jag har ritat loggan, jag har searchat namnet, hittat fabrikerna, designat produkterna. Jag har verkligen gjort allt från början.
Vad var det första du gjorde då? När du väl hade bestämt dig för att du skulle göra det, vad var det första du gjorde?
Ja, det första jag gjorde, det var väldigt, väldigt viktigt för mig att hitta ett namn som skulle funka liksom världen över och inte gå och förknippa med någonting eller förväxla. Så jag la mycket tid på att hitta rätt namn, och det tycker jag verkligen att det jobbet gjorde jag väldigt bra, för att Maya Dolores är ett så unikt bra namn som funkar världen över.
Men det är lätt att säga att du hittar på ett bra namn. Hur gick det till egentligen?
Jag satt väldigt mycket och googlade. Jag visste att jag ville ha ett tjejnamn, så jag sökte rätt på det. Genom Google helt enkelt hittade du på någon sida där någon kvinna skrev att om jag får en dotter, då ska jag döpa henne till Maya Dolores. Och då tänkte jag att det där är mitt namn, det där tar jag.
Men du hade, för att det låter inte så, jag menar, det låter, många stora e-handlare, de lägger ju till Off Sweden och sånt där, bara för att man uppfattar det ändå som någon slags, att det är en kvalitetsstämpel. För Maya Dolores låter inte så svenskt egentligen, det låter mer så här latinamerikanskt eller spanskt eller någonting, eller?
Ja, men det är många som säger det, och det var lite av baktanken med det också. Jag ville inte att det ska funka världen över. Det var mitt krav redan från början, och jag har ju sedan dag ett skrivit all text på engelska och gjort e-handeln tillgänglig för alla i hela världen. Så jag har alltid liksom haft det globala mindsetet.
Målsättningen hela tiden varit att ni ska hela världen, typ 200 marknader.
Absolut, det är min vision.
Ja. Hur många marknader säljer du på idag?
Jag har sålt till över 60 länder. Så vi har ju sålt till väldigt många delar av världen. Sen är vi mer etablerade på vissa marknader än andra.
Ja, var är ni störst idag?
Om man ska dra rankinglistan idag, så ser det ut som så att vi är störst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Finland, USA och UK.
Men är det slumpartat att den har blivit störst där, eller är det bara där ni har liksom växt? Liksom när ni...
Sverige vart väl naturligt från början, ja. Eftersom att vi började här och det var så jag liksom beprövade hela affärsmodellen, och det funkade bra. Tyskland har alltid varit siktet inställt på, för att jag vet att det är en stor hästnation och att det finns potential i det. Och sen de andra länderna har vi egentligen mest bara gått på att där vi har fått bra traction, så har vi fortsatt göra insatser mot de marknaderna som sedan har utvecklats.
Mm. Du har ju drivit upp det här bolaget till 100 miljoner i år. Egentligen utan kapital, va? Eller?
Ja, jag började med 120 000 som jag fick efter en hästförsäljning. Det var även den hästen jag och min pappa ägde ihop. Så att vi började med 120 000, det var liksom allt.
Det kan ju inte ha räckt så där hemskt långt, eller?
Det räckte ungefär till att köpa ett AB, få fram ett par produkter och sen räckte det inte mer. Och det är just därför jag har kodade vår första hemsida på egen hand. Jag fick göra all marknadsföring organiskt för att jag hade inte råd att köpa några annonser eller liknande. Så man fick göra det som gick av de medel som fanns och det var inte så mycket. Men sen så tror jag ju också att vår produkt kom så himla rätt i tiden. Den var väldigt efterlängtad, så den mottogs väldigt väl av marknaden. Så fort vi började få försäljning så får du ju helt andra typer av muskler.
Men hur såg själva, för att ursprunget är väl egentligen att du designade de här första ridkläderna. Hur såg den processen ut?
Ja, jag visste ungefär vad jag ville ha, vad jag var ute efter. Och som vi nämnde tidigare här så har jag egentligen tagit de kläder som du använder när du går till gymmet och så har jag satt in dem i ridsportvärlden och sen gjort anpassningar av dem för att de ska funka så bra som möjligt för alla ryttare. Så att jag hade någon vision i mitt huvud om hur jag ville att det skulle se ut. Det var väldigt, väldigt viktigt för mig att det skulle finnas en unik detalj på produkten som skulle vara lätt för ögat att uppfatta. Så jag har gjort, om man har sett våra produkter så har vi ett par ridbyxor som heter, en modell som heter Function, och de har det som en linje längs med hela benet. Och den här linjen gjorde jag ljusgrå för att du på långt avstånd skulle kunna se att det här är en annan typ av ridbyxa och inte gå och förknippa med någon vanligt märkets ridbyxor.
För hur ser en vanlig ridbyxa ut då?
Men en vanlig ridbyxa, de är väldigt neutrala, det finns inga utstickande detaljer på dem eller liknande. Så jag valde att sätta på den här gråa randen för att det skulle bli lätt för ögat att se, och jag valde även en guldig logga som skulle sticka ut och synas på långt håll och sådär. Så jag hade lite en vision av hur jag ville att det skulle se ut och att vi skulle liksom sticka ut på ett bra sätt. Så jag tog ett par gymbyxor och kollade på vad kan man göra för skillnad på de här. Jag satte då den här linjen på den, jag satte loggan på den. Jag har även alltid när jag ridit saknat mobiltelefonen. Eller en bra plats för att ha mobiltelefonen.
Så vanliga ridbyxor har ingen ficka för att ha mobiltelefonen?
Jo, absolut. De har en ficka liksom, som helt vanliga byxor har högst upp. Men den är väldigt liten. Och när du sitter i vinkeln i sadeln så är det väldigt svårt med dagens ganska stora telefoner att få plats. Vilket gjorde att jag tyckte att det var mycket bättre att sätta fickan på benet, på låret. Där den kan ligga liksom helt ostört.
Men den stora fördelen du hade här, det var ju egentligen att dina kunder, det var du egentligen, eller hur?
Mm.
För du har växt upp på ridhus då i hela den här communityn.
Ja, precis. Jag brukar säga det att jag är ju min egen kund. Och jag utgår ju alltid från det som jag saknade när jag red eller när jag rider idag eller liknande. Så jag utgår alltid från mig själv, vad jag har önskat ska finnas på marknaden.
Mm. Pratade du med vänner och sånt också då?
I början var jag väldigt, väldigt försiktig med att blanda in för många i det här projektet. För att jag ville inte ha för mycket inputs utifrån.
Varför det?
För jag hade sån tydlig bild av hur jag ville att det här skulle bli. Och var väl rädd att få för mycket åsikter på mig. Och
var det många som avrådde dig från att göra det här, eller?
Men det var väl ingen som rådde mig. Det skulle jag väl säga.
Det var ingen som sa att kör på här, det här är jättebra.
Jo, min familj.
Ja.
Framförallt min pappa är en väldigt härlig person på det sättet som alltid säger bara, ja men det är bara köra, kör bara. Och med den pushen så vågade jag.
Men det första du tar fram ett par ridbyxor. Och efter eget huvud där du har en väldigt tydlig vision om vad det ska vara för någonting, vad det ska ha för funktion och sånt. Men vi som vet lite om e-handel, vi vet ju att det är inte bara, det räcker inte med att ha en produkt, eller hur? Du måste ju nå ut också.
Ja, precis.
Hur gick du tillväga där?
Ja, det var ju där pengarna var slut i början. Där fanns det ingen marknadsföringsbudget överhuvudtaget. Så att jag fick ju försöka trolla med det jag hade. Och det har varit ju mycket Instagram självklart, organiskt på Instagram, och försöka bygga liksom en nära relation till kunderna där. Jag hade ju inte heller råd att använda mig av några influencers eller liknande, utan fick ju istället fundera på vad, vilka kan jag få att använda de här produkterna som många, som många ser upp till eller som många ser. Och där så såg jag möjligheten i att sätta produkterna på duktiga tränare eller personer.
Hur identifierar du dem då? Eller är det självklart vilka som i din community?
Ja, precis. Alltså det blir ju lätt eftersom att jag har ju lagt liksom 20 år av mitt liv på hästar och ridsport, så jag har ju liksom lärt känna kunderna och målgruppen väldigt väldigt väl och vet, ja, men vilka man kollar på, vilka man tar inspiration ifrån och sådär. Så att jag gav bort kläder till väldigt många personer som fick prova dem. Och jag var så säker redan då på att den här produkten behövs.
Jag tänkte säga, var du nöjd? För det är inte bara det att du designar dem, sen så skulle de tillverkas någonstans. Var du nöjd med när du fick tillbaka sen från fabriken? Eller?
Ja, vi har mer eller mindre så här exakt samma ridbyxor som vi säljer idag. Det är bara lite mindre justeringar vi har gjort.
De tillverkas i Kina, eller?
Ja, ja. Sen. Yes. Så att det är bara mindre justeringar vi har gjort med tiden. Annars är det exakt samma produkt.
Och det är fortfarande ridbyxan som är det viktigaste produkt, eller?
Absolut, det var den absolut viktigaste produkt. Och idag har vi utvecklat flera modeller av ridbyxor också.
Men hur brett är ert sortiment idag då? Efter 4 år efter starten?
Ja, det är... vårt sortiment består idag av ungefär 180 produkter. Men där är våra ridbyxor är 3 modeller och sen finns de i olika färger. Så ridbyxor är vår största del av sortimentet.
Mm. Jag sprang iväg lite här, skulle vilja höra mer här hur du faktiskt marknadsförde de här första produkterna du tog fram. Vad man skulle kanske kalla dem för, micro-influencers nästan?
Ja, så kanske man kan benämna det. Jag letade i varje fall efter personer som kunde bära kläderna, hittade personer som...
Hade du någon verktyg här eller du bara hade sån koll på...
Nej, det var väl kontakter som jag hade då. Så jag såg till att de fick kläder. Alla de var väldigt, väldigt nöjda. Vilket då gör att det blir väldigt stark spridning från mun till mun.
Kunde du känna av det direkt efter att du har fått ut? Du har skänkt bort ett antal byxor eller?
Ja, alltså det blir ju lätt. För i början då kan du ju namnet på varenda kund och vart de bor och allt det där. Så att då kunde du ju se om jag hade givit ut ett par ridbyxor till någon tränare runt, ja, men säg Uppsala-området. Då kunde jag se att personen nära den hade liksom beställt.
Så det gick att spåra?
Ja, det var det jag gjorde i början för att få den här spridningen. Sen så gav jag mig även ut på väldigt mycket tävlingar. Jag hade en gammal hästtransport och en liten bil som jag packade full varje helg. Och så åkte jag.
Men du hade ingen häst med dig, utan bara häst?
Bara hästgrejer. Ja. Ingen häst. Så då var jag ute på lokala tävlingar, för då var det ju svårt att ha råd att åka på de här stora fina tävlingarna där montrar kostar mycket. Fick stå gratis på flera lokala tävlingar där vi sålde ridbyxorna. Jag var även en bra grej som jag gjorde i början var att jag gav ut sponsrade klasser, till exempel med ett presentkort, och då ville ju självklart de som hade vunnit klassen utnyttja sitt presentkort, vilket gjorde att de kom till mig.
Vad menar du med sponsrade klasser?
Ja, men i ridsportvärlden så finns det olika höjder som man tävlar i, och där kommer ju en 1, 2, 3, 4 och då sponsrade vi dem med presentkort.
Ja, ni sponsrade tävlingar helt
enkelt. Ja, precis. Och på lägre nivå så bidrar du med ett presentkort, så är det liksom det du sponsrar med. Och det var ju ungefär det jag hade råd med. Så att då vann ju den som vann, eller de som kom toppplacerade på tävlingen, då kom ju sen till mig och ville utnyttja sitt presentkort, vilket gjorde att jag fick ju på kläderna till de som hade varit bäst i klassen, vilket sen också sprider liksom.
Men gud vad smart alltså.
Ja, det var ett jättebra sätt att nå ut till rätt typer av personer när du inte har någon stor marknadsföringsbudget.
Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betallösningar. Vi är Nordens största leverantör av skräddarsydda betallösningar för e-handel. Med oss höjer du shoppingupplevelsen för dina kunder och maxar möjligheten att få avslut i kassan. Du får betalt direkt och dina kunder kan välja att betala på det sätt som passar just dem bäst. Vill du också ha en personlig partner som ökar din försäljning? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
Hur länge höll du på med den här typen av marknadsföring? När började du köpa marknadsföring? Hur länge hade du hållit på då? Liksom?
Ja, vi köpte vår första annons i mars förra året.
Och då hade ni varit igång?
Ja, då hade vi ju sålt då nästan i två aktiva år innan vi hade pengar då till att kunna köpa annonsering. Och...
Ja. Kändes det jobbigt att lägga ut pengar på annonsering om man har klarat sig 2 år utan?
Nej, för det gick så snabbt att liksom se det man får tillbaka av det. Att vi inte gjorde det i början handlade mest om att vi inte hade några pengar att lägga på annonseringen, utan vi var tvungna att återinvestera allt i lager och bygga upp det. Eftersom att vi har växt helt organiskt så har ju liksom, det varit en, begränsat med likviditeten.
Vad kände du var den första liksom flaskhalsen som uppstod? Där det liksom, för att, eller var det trögt i början eller tog försäljningen och... steg den direkt snabbt? Alltså. Hur snabbt tog du att sälja av de här första byxorna?
De första gången jag beställde, då beställde jag 100 stycken nidbyxor. Och de sålde slut på en månad.
Förbannade du inte dig själv då, att du inte hade beställt mer? Eller?
Jag hade inget mer att beställa för. Så jag hade liksom inget val. Så att de sålde slut på mer eller mindre... Ja, men på en månad.
Men du lånade inga pengar av... Man brukar ju snacka om friends and family när man startar på det här sättet.
Nej, alltså jag hade det startkapital som jag fick efter hästen.
Bodde du hemma och så också? Eller?
Jag bodde hemma och jag hade lagret på mitt flickrum.
Så att, och du tog inte ut någon lön då heller? Eller?
Hade 0 kronor i lön, hade 0 kronor på kontot. För jag hade precis tagit studenten och pluggat lite på Uppsala universitet. Så det var ju verkligen att vrida och vända på det som fanns.
Men du har även hunnit med att plugga ett tag på universitetet? Alltså.
Jag tror jag läste typ en och en halv termin eller något sånt där på Uppsala universitet. Och det var då jag började med Maja parallellt.
Ja, ja. Men du, ni startade i Uppsala eller? Men nu har du... Är du från Tierp eller var är du ifrån?
Ja, jag bor ju...
Utanför Tierp?
Ja, mellan Tierp och Uppsala kan man säga.
Men det är någon liten by då?
Ja, absolut. En jätteliten by som heter Vendel som jag fortfarande bor i.
Vendel? Det är ju Vendelskatten alltså.
Jag har
min största podd, en historiepodd. Så där, Vendel känner jag väl till.
Ja, men det är där jag bor.
Ja, fantastiskt.
Så jag bor ju väldigt ute på landet, nära till hästarna.
Och är det där du har bolaget idag eller?
Nej, då har vi ett huvudkontor i Uppsala.
Alltså det ligger i Uppsala? Mm. Ja, just
så vi har ett kontor i Uppsala och sen har vi även precis flyttat vår lagerverksamhet till en tillfällig lagerlokal som ligger i Tierp i närheten av där vår nya lagerlokal ska byggas under nästa år.
Just det. Hur stort lager har du idag då?
Jag tror att den lokalen vi har idag är någonstans 800 kvadratmeter.
Alltså ganska litet lager då egentligen.
Ja.
Hur stort kommer det nya lagret då?
Där är det 1400 kvadrat till en början.
Det är fortfarande ett ganska litet lager.
Ja,
men får ni plats alltså?
Ja, absolut. Det gör vi. Det är ju så, som jag tidigare nämnde också, vi växer organiskt och får ju göra det på det sättet. Som vi har möjlighet att lösa det. Och jag har ju också varit ganska hård med att vi ska fortsätta växa organiskt.
Varför är du... För att jag tänker så här, du har ju ändå fått en del uppmärksamhet. Jag kan nog tänka mig att du kanske till och med har fått en hel del erbjudan om att folk vill investera i ditt bolag. Kan det vara så?
Ja, absolut. Jag har ju fått både det ena och det andra... intressenterna på det och jag har fått bud på det och hela den biten, men jag har tackat nej till
varför allt. Varför vill du inte ha något externt kapital?
Därför jag har så stark tilltro till att jag kan bygga det här på egen hand. Nu har jag ändå fått bra snurr på likviditeten, jag har möjlighet att göra saker på egen hand, så jag ser inte riktigt just nu varför jag skulle behöva ta in externt kapital.
Den grundläggande strategin är fortfarande att bara sälja på egen nätbutik, eller?
Ja, exakt.
Eller har ni börjat jobba med marknadsplatser och sånt också?
Nej, vi säljer bara via vår egen e-handel.
Och det är den huvudsakliga strategin framöver också?
Ja, det är det.
Ja. Och inga butiker, inget sånt heller?
Nej, vi har bara kört mässor. Nu har det varit två lite konstiga år här, men vi har bara kört mässor innan och det är någonting vi planerar att fortsätta med. Och även att man skulle kunna prova på lite pop-up-koncept och liknande. Men den huvudsakliga försäljningen vill vi driva från vår egen e-handel.
Din första varianten byggde du helt själv alltså?
Mm.
Hur, var det svårt?
Ja, alltså det var väl inte lätt, men det är inte heller så svårt. Om man har lite vilja och lite envishet så går det att få ihop en egen e-handel med ganska små medel.
Ja, för du hade inga pengar att köpa en plattform.
Nej, absolut inte. Och konsulter som tar över 1000 kronor timmen, det var liksom ingen möjlighet för oss att använda oss av. Så att jag fick ju göra det som gick med det som fanns.
Är det någonting du hade gjort annorlunda? Det låter ju som att du har gjort det mesta rätt. Men är det någonting du hade gjort annorlunda om du skulle göra om den här resan?
Mm, absolut att det finns delar av den som jag hade gjort på ett annat sätt idag. Men i det stora hela så ser jag det som att jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av att få göra allting från scratch. Och jag har väldigt stor fördel av det idag när jag har förståelse och kunskap liksom ganska brett.
Mm. Ni ska byta till Centra nu.
Ja.
En ganska stor plattform eller väl?
Ja, absolut. Vi byter ju då till Centra i slutet på oktober. Går vår nya site live och det är väl den största investeringen och satsningen som jag har gjort både tidsmässigt och pengamässigt. Så är det här en väldigt stor satsning. Men
du känner att det är nödvändigt
det
för att komma fram?
Det är högst nödvändigt eftersom att det har visat sig att vi får bra traction på många marknader världen över, vilket gör att det ställer andra krav på våran plattform. Och jag såg det som att vi ska göra det här bytet nu innan det är för sent.
För Centra är väl känt, tror jag, för att de har väldigt hög kapacitet, tror jag.
Ja, Centra har jättehög kapacitet och flera av Sveriges största D2C-brands använder sig just av Centra. Så jag skulle säga att i och med vårt byte till Centra så är våran plattform helt obegränsad och ger oss möjligheter att fortsätta växa i samma snabba takt.
Mm. I och med att du har ju ambitionen att sälja till i princip hela världen, du gör ju det, men hur kommer du jobba för att nå ut på flera marknader? För även om man bara öppnar upp för en marknad, det är ju inte samma sak som att sälja på den egentligen.
Nej, men det är inte. Vi är ju väldigt, väldigt tunga i sociala medier och sociala medier stänger ju liksom inte ute någon marknad, utan där har ju alla tillgång.
Men är det engelska språket i era sociala kanaler? Eller?
Ja, vi gör allt vi producerar på engelska. Gör vi. Och sen har vi ju såklart att vi har en anpassad hemsida för Tyskland och Nederländerna och etc. Men allt vi producerar officiellt och publicerar är på engelska. Vilket gör att vi är tillgängliga för hela världen att ta del av våra sociala medier. Så vårt huvudfokus framåt är ju också att fortsätta växa via sociala medier, men såklart krävs det ju mer än så. Vi har lite planer på att åka på tävlingar i våra större marknader. Då kanske lite bättre tävlingar än de jag åkte på själv med min hästtransport. Men för att kunna synas och kunna möta kunderna även på de andra marknaderna.
Mm. Men idag då, du har 22 anställda, ni kommer att omsätta 100 miljoner. Vad är det du jobbar? För att nu har du delegerat massa saker, hoppas i alla fall, för din egen skull. Vad är det du jobbar med liksom i bolaget idag?
Mm. Som det har varit så har jag liksom suttit på alla positioner och sen har jag droppat av dem en efter en, vilket känns jätteskönt och framförallt att det har varit på tiden. Det finns så många andra personer som kan göra så många delar mycket bättre än vad jag har gjort dem. Och jag har ju förmånen att få jobba med så otroligt duktiga människor idag som hjälper mig, och det här hade inte varit möjligt utan de som jobbar hos mig. Men det som jag tänker att jag ska sluta med, eller sluta med ska jag inte göra, men det jag tänker ska bli mitt huvudfokus framåt, det är ju produkterna och produktdesign och hur vi ska utveckla varumärket. Det är det som är det jag vill ha som min grej. Sen är ju också, jag är ju vd, så jag
har, kommer
ju,
du fortsätta vara vd eller?
Som det ser ut nu så kommer jag fortsätta vara det. Men fortfarande så sitter jag ju lite för brett. Jag ansvarar över hela e-handeln, all inköp,
logistik. Jag har ingen e-handelschef. Eller så.
Nej, det söker vi. Så om du är en e-handelschef som lyssnar så är du välkommen att mejla mig på madeleine@mydolores.com. För där rekryterar vi faktiskt precis just nu.
Och du ska på D-Congress, för du är nominerad där till... Vad var du nominerad till?
Årets digitala handel.
Årets digitala handel. Mm. Hur känns det då?
Det känns jättestort, bara det att vara nominerad. Med tanke på att förra årets vinnare var Skin City och innan dess Revolution Race. Att det är ett väldigt stort och väldigt fint pris som jag är jätteglad att vi ens är nominerade till. Så att det känns verkligen jättestort att få.
Vilka är dina medkonkurrenter? Om
det är Kaja och så Selby som vi har som medkonkurrenter.
Det är två bra.
Ja, de är ju grymma båda två verkligen. Och den resa Kaja gjort är ju helt otrolig och Selby lika så.
Vad är det viktigaste ni kommer göra närmaste halvåret?
Det viktigaste vi kommer göra det närmaste halvåret är dels att byta plattform. Det ger oss möjligheter att fortsätta växa i den här snabba takten. Och även stärka upp våran organisation. Alltså
anställa
personer med spetskompetenser som gör att vi kan accelerera ännu snabbare.
Jag vet ju att du har studerat HR på universitetet. Är det svårt att anställa folk, tycker du?
Jag har varit sjukt bortskämd, för att dels har många av de som jobbar hos mig idag har sökt sig till oss på ett eller annat sätt.
Det är folk som är intresserade av ridning.
Ja, det är ju, jag skulle säga att 80-90% av tjejerna
får man jobba hos er om man inte rider? Eller?
Ja, man får det, men jag tror ju absolut att man tycker att det är extra kul att jobba hos oss om man är på något sätt engagerad inom ridsporten. Så att jag har hittills varit väldigt, väldigt bortskämd med att duktiga personer söker sig till oss för att de vill jobba hos oss. Så att det har varit ganska lätt att rekrytera hittills. Sen hur det blir framåt, det är ju svårt att veta nu, men just nu har det gått väldigt enkelt. Jag har gjort det på egen hand också. Jag har inte haft någon byrå eller sådär.
Men det måste ju ändå, om man har växt så snabbt som ni har gjort, det måste ju ändå ha blivit flaskhalsar, växtverk. Vad är det som har varit svårast egentligen under den tiden?
Svårast har ju varit, om man ska tänka till försäljningsmässigt, så har det varit svårt att hänga med lagret. Alltså i form av hur mycket produkter som finns tillgängliga. Att efterfrågan har ju varit större än vad vi har haft möjlighet att leverera. Så det har ju varit en av de stora flaskhalsarna, att saker har varit slut i lager. Där har vi nu under senaste tiden kommit lite bättre på banan, men har ju fortfarande en bit kvar innan det flyter helt smärtfritt.
Jag menar, när du startade där, så hur fick du tag på någon fabrik och så, för var du skulle tillverka produkterna någonstans?
Ja, det är ju tusentals timmar av researcharbete.
Det är tusentals timmar alltså?
Ja, jag jobbade dag och natt där i början och sökte fabriker och försökte, hade kontakt och... De har en helt annan tidszon där, så att jag var uppe sent på kvällen och tidigt på morgonen och försökte ha kontakt och bena ut, för jag visste ju inte vad som skilde en bra och dålig fabrik. Så att jag la jättemycket tid på att hitta någon som kunde leverera det vi önskade, och det gjorde jag återigen på grund av min envishet, tror jag.
Men hur har du lärt dig allting? Du måste ju ha lärt dig otroligt mycket med de här åren.
Ja, jag har lärt mig så otroligt mycket, och jag lär mig fortfarande otroligt mycket. Och framförallt nu när jag har förmånen och jobbar med så många som är så duktiga, så får jag lära mig av dem.
Men när du var ensam, vad lärde du av då?
Nej, men jag skulle säga att jag lärde mig faktiskt väldigt mycket av att lyssna på just poddar. Som den här eller någon annan podd som är riktad kring e-handel eller där de intervjuar intressanta personer. Så jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på just poddar för att försöka förstå på något sätt hur en organisation ser ut och vad som krävs och vad är det som skiljer liksom ett företag som det har gått jättebra jämfört mot ett företag som kanske bara har gått okej liksom, med en hyfsat snabb tillväxt. Och jag har studerat väldigt många av de här bolagen som har gått som raketer framåt. Och
typ, vilka är det som du har inspirerats av?
Jag har kollat väldigt mycket på, jag tycker att Nike, det är ju ett otroligt häftigt bolag. Och jag tycker även Ideal of Swedens resa, Revolution Race.
Du nämner de bästa.
Ja, och det är dem jag vill kolla på. Vad har de gjort som är så bra?
Vad har du lärt dig av Ideal of Sweden till exempel?
Men det är svårt att ta någonting specifikt. Det jag tycker Ideal of Sweden varit väldigt duktiga på, det är att de har använt vad heter det då? Det heter, jo, innehåll från sina kunder, att de har på sociala medier.
Använda genererat innehåll.
Ja, exakt det ordet sökte jag. De har varit väldigt duktiga på att använda det, hela sättet hur de har fått med sin produkt på ett snyggt och kundnära sätt. Tycker jag har varit väldigt liksom lärorikt att se. Man kan ju söka sig till informationen på ett eller annat sätt. Och för ibland, det är många som frågar mig hur jag gjorde i början eller hur kommer man igång eller hur ska man göra. Men allting finns ju tillgängligt bara du söker efter det. Och bara du vill själv.
Men jag tänker att entreprenörskap, det är liksom inte, ja det är klart det är bra att du har kunskaper, men det är liksom ett förhållningssätt kanske mer egentligen.
Ja, precis. Och som du sa, hur har du lärt dig allting? Där är det ju mer så här, jag måste bara lära mig för att lösa och för att komma framåt liksom.
Mm. Ja, men jag har märkt folk som är framgångsrika entreprenörer, jag tror att de tycker det är roligt att lösa problem.
Mm.
För det finns ju massa människor som bara, vad tråkigt, eller men det är så jobbigt allting. Och de kommer inte bli entreprenörer, men de som faktiskt
tycker man att saker är jobbigt och rekommenderar inte att göra det här. För det är ju som du säger, att det är så jäkla mycket problemlösning och varje dag...
Men det är ju det som är grejen.
Det är det som är grejen. Och det handlar nog om vem kan lösa mest problem snabbast.
Ja, utan att må dåligt av det.
Utan att må dåligt av det, och det gör inte jag. Så att det funkar bra för mig.
Mm. Vad har du lärt dig av, det här tyckte jag var spännande att fråga dig. Vad har du lärt dig av Naked?
Naked, dels så tycker jag att Jarno är en väldigt häftig person och otroligt duktig entreprenör. Så bara det att lyssna på poddarna och höra lite om hur hans inställning är till hur man ska driva ett bolag tycker jag har gett mig väldigt mycket. Så att de har också varit väldigt duktiga på hur de har använt innehållet. Nu märker man att jag har en fördel till hur man producerar content och hela den biten, men det tycker jag är jättekul och jätteintressant och verkligen
är det innehållet som är nyckeln för att lyckas med ett nytt varumärke, tror du? Eller? Förutom produkten då, det ses som en självklarhet.
Ja, men produkten är ju liksom hygienfaktor, att du har en bra produkt att sälja. Och två skulle jag ju säga, för du skulle ju ha jättesvårt, tänk till mitt bolag utan content.
Och jag föreställer mig att din målgrupp är väldigt engagerad i det här.
Väldigt engagerad, ung, hänger på sociala medier. Alltså innehållet är ju A och O för att kunna nå ut. Det är ju det content vi producerar som vi når ut till kunderna med. Så att jag skulle nog våga säga att innehållet är nyckeln. Och sen handlar det om allting, hur du bygger runt innehållet.
Jag tänkte, för nu är det ju ett tag sedan, men jag intervjuade ju Revolution Race här, det är nog säkert 1,5 år sedan. Men för hon berättade ju det att när de tog fram eget innehåll så gick ju deras byrå i taket. Ni kan liksom inte bara gå ut i skogen och filma av er själva. Det tyckte inte byrån. Men de struntade det och la ut ändå. Och målgruppen älskade ju det. För det var det här är liksom reklammässiga innehållet, är den tiden över? Man gör så här reklammässigt innehåll.
Ja,
jag förstår vad jag menar.
Jag förstår exakt vad du menar, och det är precis det där som jag också tror på, att man ska inte kolla och tro att man måste göra på det sättet som alla andra gör, utan man kan bana sin egen väg. Och det har jag försökt göra väldigt mycket med Maja. Vi använder väldigt mycket av våra kunders innehåll. Vi har tänkt annorlunda vad det gäller produktfotorna. Vad det gäller,
hur tänker ni kring produktfotorna då?
Men produktfotorna, vi har till exempel, så tycker jag, men idag om du kollar på en vettig handel så har väl alla en modell i kläderna. Det är liksom inte fotat mot plain vit bakgrund, bara själva produkten, utan du har en modell som har ett uttryck i ansiktet. Du jobbar med miljön där du fotar produkterna. Du kanske fotar en bild i stallet, i hästmiljö. Det gör att du blir väldigt nära till kunden.
Mm. Det där skulle jag nog säga är lite nytt. Alltså, för ja, om vi absolut hoppar några år tillbaka så skulle jag nog säga att det var ganska rena produktbilder. Det var liksom bara vit bakgrund egentligen. Så.
Ja, jag vet. Och jag vet också när vi började, när vi gjorde den i handen som vi har idag, då när vi skulle produktfota så var det någon som sa till mig att du måste göra produktbilder och så att det ser ut som att det är en människa i produkterna, men du ser inte människan.
Mm. Men det vänder du dig emot?
Det vände jag mig emot direkt och tänkte att det här är helt, vi gjorde faktiskt en provfotografering på det, och det har vi liksom så här rolig grej på kontoret när vi kollar på de bilderna och säger så här kunde det ha gått för oss. Men så ja, vi vågade ju göra på ett helt annat sätt. Vi stoppade i modeller i kläderna, vi försökte jobba lite med, ja, men inte helt så här traditionella stela poser, utan försöka liksom efterlikna det som sen blir hur kunden uppfattar sig själv i kläderna och i den miljön de finns. Och
vad du säger där är att det ska vara autentiskt egentligen. Är det,
ja,
inte
det ska vara väldigt nära. Ja. Och där har vi även vad det gäller typ kvalitet på bilder. I början då fanns det ingenting över för att betala en fotograf, vilket gjorde att jag fick fota allting själv, vilket gjorde att det inte var toppkvalitet på bilderna.
Men det var inget problem, eller?
Det var inget problem. Och det är fortfarande inget problem. Alltså, nästan allt innehåll som vi... Nu, produktbilderna är bortlayat. Är det. Men,
nu har ni professionella fotografer.
Ja, vi har professionella fotografer för produktbilderna, men 80% av allt vårt innehåll producerar ju vi in-house hos oss, just för att vi vill ha det så. Det är ju riggat, men om man ska säga riggat, origgat, det ska liksom kännas, när en kund kollar på bilderna så vill vi att det ska kännas som att det där kunde varit, ja, det är väldigt nära kunden hela tiden.
Mm, mm. Går det att driva det här ännu längre?
Du menar hela
den här liksom närheten till kunden?
Ja, närheten. Ja, absolut. Och i och med nu när vi går live med våra nya hemsida så har vi lite andra funktioner och sådär där vi försöker komma ännu närmare. Vi kommer gå ännu hårdare på med produktbilderna, att sätta in produkterna i en miljö där man använder dem.
Mm. Kommer ni jobba med videos också? Eller?
Ja, det...
Eller precis. Det gör ni redan idag kanske?
Inte på hemsidan som det är idag, men det är en av de grejerna vi får möjlighet nu i och med bytet. Så får vi möjlighet att jobba med rörligt innehåll, och det tror jag är superviktigt att visa produkterna i rörligt, för det säger mycket mera. Så jobbar vi jättemycket på sociala medier, då jobbar vi väldigt mycket med det rörliga materialet, för det ger en bättre bild av produkten.
Mm. I början här när vi pratade så sa du att när ni startade upp så ni hade ju inga pengar, du hade inte råd att köpa influencers och så, men är det fortfarande samma idag att ni ger bort mer än att ni betalar för samarbeten?
Nej, idag är det på ett helt annat sätt än vad det var när jag började. Idag har vi flera nivåer på samarbete skulle man kunna säga, där vi har några ambassadörer som är signade till oss och på långtidskontrakt. Vi gör mindre samarbeten med influencers, betalda samarbeten. Så att idag funkar inte riktigt det här med att ge bort produkter för att få exponering hos stora profiler. Det funkar inte. Och jag tycker också att det är en av de grejerna som är roligt med när vi börjar få mycket mer muskler. Det är att vi kan vara med och stötta ryttare med faktiska pengar som gör skillnad för dem i deras satsning. ridsporten är dyr och krävande. Det har varit svårt att få sponsorer så att du kan leva på det på ett bra sätt. Och där tycker jag att vi, det är så himla roligt att kunna ge den möjligheten till ryttare att satsa mer fokuserat. Och. Mm.
Du ligger väldigt nära communityn, alltså målgruppen, i allt du gör. Finns det någon risk för att du kommer glida från dem nu ju större du blir här? Eller hur tänker du kring det? Liksom, så att, jag tänker att du kanske inte har tid att rida så mycket nu för tiden och så där, hänga i ridhuset.
Ja, men jag försöker liksom fortfarande att ha tid att rida och verka bland där produkterna faktiskt används. Sen är jag så otroligt besatt av hästar och ridsport och communityt. Och så där. Alltså jag har väldigt bra koll och bra insyn, och jag tänker att det är en av de nycklarna och en av de absolut viktigaste grejerna för mig framåt, att fortsätta ha väldigt nära relation till målgruppen. Och idag, i början när jag designade produkter, då var jag ju helt på egen hand och utgick från vad bara jag tyckte och ville. Idag får jag ju så otroligt mycket inputs av våra engagerade kunder, vilket också underlättar utvecklingsfasen av produkter.
Mm. Men vad har du för målsättningar framöver då? Har du liksom satt upp någon sån här omsättningsmålsättning eller antal marknader eller breda produkter, eller hur ser målsättningarna ut?
Ja, alltså min stora målsättning, det är ju att bli ett av världens största ridsportvarumärken.
Och hur stor måste man bli då?
Ja, det har jag inte någon exakt liksom siffra.
Men nu pratar vi många miljarder dollar eller euro.
Ja, men sen så ridsport världen, precis som alla annan handel, håller ju på att förändras, där det går från de här, såna här stora jättar som sitter hos återförsäljare till mer egna brands och liknande. Så det är ju en stor förändring som sker nu. Men jag tänker också mycket till varumärkeskännedom och utspriddhet över de olika marknaderna. Och jag ser inte alls det som ett så här orimligt mål eller så, utan jag ser det framför mig.
Vad har du för målsättning för 2022 då?
Ja, det håller jag på att ta till.
För det borde du ändå kunna ha en rimlig uppskattning. Va?
Ja. Ska vara. Ja, men absolut. Nej, men vi kommer inte växa i någon långsammare takt än vad vi gör nu.
Så 250 miljoner?
Det var du som sa.
Men du ifrågasätter inte min siffra.
Ja, vi får se, men vi har jättehöga målsättningar inför kommande år.
Ja, men vad är det roligaste du gör just nu?
Det roligaste, ja, alltså jag har ju så vansinnigt roligt hela tiden, och jag får göra alltid när vi gör något så här stort projekt som att byta hemsida nu, det tycker jag brunnit för jättemycket, och nu ska det äntligen gå live, och precis när det har hänt och händer det någonting annat, det är liksom är alltid någonting roligt som händer oss, och handlar inte om att det kommer en ny modell på ridbyxa, så är det något nytt samarbete vi har signat eller liknande. Så att jag har svårt att säga vad som är exakt det roligaste. Det roligaste är ju att jag får göra det här, att jag har möjligheten att göra det här, att jag har ett så otroligt bra team runt mig som hjälper mig att bygga det här framåt. Det är ju min dröm.
Men hur brett kommer varumärket vara i framtiden? Kommer det bara vara kläder, eller kommer du börja liksom ha utrustning och sånt också?
Vi har ju ridkläder som huvudfokus, och det kommer vi att fortsätta ha, men jag har någon vision om att jag tänker mig att ryttaren står i mitten, och sen kommer vi bygga runt ryttaren. Så det kommer vara ridkläder, det kommer vara träningskläder, det kommer vara, vad har du när du är hemma, vad har du när du är ute och hajka, vad har du när du är ute och går med hunden, vad har du en chill dag i stallet. Så vi tänker att vi ska bredda produktsortimentet efter vad en ryttare har för behov.
Men det är kläder?
Men det är framförallt kläder, men sen har vi ju hela hästdelen kvar att ta och utveckla, och där finns det helt otroligt mycket man skulle behöva göra, men vi kommer ha som huvudfokus kläder, och sen hur snart eller i vilken utsträckning vi kommer utveckla produkter för häst, det har jag inte riktigt framför mig just nu, men det kommer hända.
Madeleine Törnblom, VD och grundare av Maya Delores, Vad kul det var att prata med dig här. Tack ska du ha för att du kom hit.
Ja, det var jättekul att få vara med, verkligen.
Mm, tack och hej.